Typ 2 veckor sen så fick jag en liten rubrik som jag skulle ha denna söndagen. Gör det någon skillnad? Gör det någon skillnad? Ja, det kanske är en fråga som ska hänga ut här ett tag. Som du själv får svara på när jag är färdig. Gör det någon skillnad att faktiskt vända sig till Gud? Både i bön och i bibelläsning. Gör det någon skillnad? Händer det någonting när vi gör det? Jag ska ta 7 olika exempel. Så det blir inga utläggningar på de här 7 ställena. Utan det blir liksom hoppa på några isfrag här nu. Och så får ni lyssna till detta och så får ni begrunda det. Om det gör någon skillnad. Så den första här är liksom i 3 olika steg här nu. Så att ni får följa med. Men vid ett tillfälle så talar Gud med Abraham. Och han berättar om både om fångenskapen men också om befrielsen. Och så säger han så här i 1 Mosebok 15. Du ska veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sedan ska det dra ut med stora ägodelar. Och en lång period efteråt, fortfarande i 1 Mosebok fast i kapitel 50, så påminner Josef sina bröder om någonting som Herren har sagt för länge sedan. Så säger han så här och börjar med en kunstig strof. I 1 Mosebok 50. Jag dör, men Gud ska se till er och föra er från detta land till det land som han har lovat med ed åt Abraham, Isak och Jakob. Och Josef tog ed av Israels söner och sade: när Gud ser till er, för då mina ben härifrån. Inte om Gud gör det, när Gud gör det. Han påminner om luftet. Och i andra Mosebok här nu så kommer vi hitta tydliga spör om befrielse och alltså bön om befrielse. Det folket både ropar till Gud men de suckar också till Herren. Och i andra Mosebok 3:7 så står det så här: jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande, säger Herren. Han har sett hur folket ropar. Han har hört det och han känner med folket. Och i andra Mosebok 6:5 så står det så här att: och jag har nu hört Israels barn sucka över att egyptierna håller dem som slavar. Och jag har kommit ihåg mitt förbund, säger han. För bara några ögonblick senare så befriar ju Herren sitt folk som han har lovat. Ja, det tog ju bara 430 år innan han gjorde detta. Men vem räknar? 430 år. Det kanske säger någonting till oss här nu. Det är ju inte kanske alltid så att när vi ber att det kommer ett bönesvar på stört. Det här är en liten indikation på tålamod. Kanske stort tålamod dessutom i bön. För kanske är det så att Gud har gett dig ett lufte långt tillbaka i tia. Det kan vara en liten påminnelse om att du kanske ska hålla ut en liten övning i tålamod. Vad vet jag? Men det tar inte lång tid innan tvivlet kommer. För efter befrielsen så sätter ju faraos armé full farta efter Israels folk. Och i andra Mosebok 14:10 så står det så här att när farao närmade sig lyfte Israels barn blicken och fick se egyptierna som kom tågan efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta och ropade till Herren. Den här gången, mina vänner, så tar det inte 400 år innan Gud svarar, utan han gör det ögonblickligen. Och han säger så här: varför ropar du på mig? Säg till Israels barn att det ska dra vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det, så att Israels barn kan gå rakt igenom havet på torr mark. Alltså tänkte jag när jag läste det här en dag, jaha, det gamla partytricket. Alltså, när de vänder sig till Gud och han svarar på detta. Lyft din hand och håll ut staven här och klyv havet på mitten. Alltså Gud svarade omedelbart, mina vänner, när de bad. Och jag har full förståelse för att folket ropade när döden bokstavligen lurade bakom ryggen på dem med fiendens här. Och så hade du havet framför dig. Ett bottenlöst hav. Det är liksom en fälla åt vilket håll de än vänder sig. Men så griper Gud in och gör det här stora. Gör denna skillnad och vända sig till Gud. Så tar vi nästa etapp här nu. Är det möjligt att få mer än vad man har bett om? Hör här nu ifrån första kungaboken 3. I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: be mig om det du vill att jag ska ge dig. Salomo svarade: du har visat stor nåd mot din tjänare David, min far, därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet och med ärligt hjärta mot dig. Du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son som sitter på hans tron, så som det är idag. Herre, min Gud, nu har du gjort din tjänare till kung efter min far David. Men jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lyhört hjärta, så att han kan vara en domare för sitt folk, för ditt folk, och skilja mellan gott och ont. Vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk? Det gladde Herren att Salomo bad om detta. Och Gud sade till honom: eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, rikedom eller dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger jag dig vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung i alla dina dagar ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din far David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv. Kan man få mer än vad man ber om? Typ ja. Och nästa grej är nu: vad hade hänt om du och jag hade gjort som nästa person här och tagit det här på lika stort allvar? Esra 7:10. Esra hade vänt sitt hjärta till Herren, till att studera Herrens lag och leva efter den och lära ut lag och rätt i Israel. Gör denna skillnad att vända sig till Gud som Esra har gjort här nu. I Nehemja, i det 8:e kapitlet och framåt, så ser vi att det gör stor skillnad att vända sig till Herren. För i Nehemja 8:8 så står det så här nu att, och nu kommer det igen krångliga namn här. Jesua, Bani, Serebia, märkligt. Jamin, Akub, Shebatai, Hodia, Maseja, Kalita, Asarja, Josuab, Hanan, Paleja och leviterna undervisade folket i lagen medan folket stod där, var och en på sin plats. Det, alltså de som har räknat upp här nu, det läste tydligt ur boken, ur Guds lag, och förklarade innebörden så att man förstod det som lästes. De läser Guds ord och de förklarar. Inte bara förklarar, utan de förklarar så att gängen förstår vad det var för någonting. Och det här resulterar i att folket, de både gråter, men de firar också. För någonting hade hänt hos dem här nu. De hade förstått det ord som hade förkunnats för dem. Och när ett ord landar i våra hjärtan så är Gud suverän och skapar någonting. Ordet hade drabbat dem på djupet, vilket också leder dem till ytterligare en dimension som jag måste läsa här nu. På 24:e dagen i samma månad samlades Israels barn till fasta, klädda i sorgdräkt och med jord på sina huvuden. Det som var av Israels släkt avskilde sig från alla främlingar och kom fram och bekände sina synder och sina fäders missgärningar. De reste sig från sin plats och man läste ur Herrens, deras Guds lagbok, under en fjärdedel av dagen. Det är 3 timmar, mina vänner. Så länge läste de ur Guds ord. Nästa fjärdedel, alltså de andra 3 timmarna, bekände de sina synder och tillbad Herren sin Gud. Tänk nu på att gudstjänsten börjar 11 och så plussar vi på 6 timmar. Ja, men helt allvarligt alltså. Hör på Guds ord i 3 timmar. Och sen bekänner de sina synder och tillber i 3 timmar. För att någonting hade hänt när Guds ord landar i var och ens hjärta. Det gör stor skillnad, mina vänner, att vända sig till Guds ord också. Så är det. Men en liten annan vinkel här nu då. Att ha med Gud och att vända sig till honom och stå fast vid honom, det kan också ha ett pris. Följ med till Daniels bok här nu. I Daniel 3:14-18. Är det sant att ni, Sadrak, Mesak och Abednego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene statyn som jag har ställt upp? Om ni nu faller ner och tillber statyn som jag har gjort, när ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, lyra och harpa, säckpipa och alla slags instrument, så är allt väl. Men om ni inte tillber, ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken Gud kan då rädda er ur mina händer? Då svarade Sadrak, Mesak och Abednego, kungen: O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. Wow, säger jag till dessa pojkarna. De här tre vännerna, och givetvis inklusive Daniel, de är praktexempel, tycker jag, på att det gör all skillnad i världen att vända sig till Gud oavsett utgång. De visste vem de tillhörde. Och de är fast beslutna om att inte vika sig för människor, utan att faktiskt böja sig för Gud. Det gör all skillnad. Så hoppar vi till nästa här nu. Nu är vi med på att det blir lite så här snabba ruck. Så har vi profeten som försökte att fly undan ifrån Guds kallelse. Han som hamnar i fiskens buk. Han som har samma andanamn som jag har. Eller jag som han kanske det, rättare sagt, Jona. Och i Jona 2 och 3 så står det så här att jag ropade till Herren i min nöd. Och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp och du hörde min röst. Den allsmäktige, mina vänner, han hör till och med den som normalt inte vänder sig till Gud i bön. Till och med den som kallar sig för icke-religiös. Alltså den som normalt inte går till kyrka. Jag vet inte om ni kommer ihåg den berättelsen som man gjorde med det dykargänget som var i Nordsjön. Som skulle göra ett litet uppdrag. Hur det blev lite dåligt väder och båden uppe på ytan började driva för deras datorer hade lagt av. Från den båden går den navelsträng ner till en dykarklocka. Och därifrån går ytterligare en livlina till en person som är på havets botten. När detta rycks av, liksom varmt ner på bön är bara 4 grader. Och slangen rycks av. Och han som är längst ner i dykarkapseln där, eller klocka, vet att han har bara 4 minuter på sig att överleva. Det tar ju 25 minuter ungefär innan de får upp denna man ifrån bön igen. Och när han inser att hoppet är ute så vänder han sig till Gud. Och han säger, jag som inte är religiös. Alltså slutsatsen är, jag hade inga alternativ kvar. Jag bara lägger mig på mina knä och ber till Gud om ett ingripande. Jag ropar till Herren i min nöd. Det var precis det han gjorde. Och han svarade. De fick liv på den där mannen på bön där. Det gör all skillnad i världen. Så har vi kvinnan med blödarsjukan som uttrycker sin bön och tro i en praktisk handling. När hon går fram och rör vid Jesus och gör det otänkbara på grund av den rituella orenheten. Hon vet att hon kan typ inte göra det, men det finns inga alternativ kvar. Och hon står inför detta jobbiga nu att nu är Jesus mitt sista alternativ. Men jag vill vända på den idag. Låt Jesus vara ditt enda alternativ, inte det sista. Men för den här kvinnan var Jesus det sista alternativet. Och tränger sig fram och rör och uttrycker sin bön på det sättet och tar vid Jesus. Om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning. Det gör en stor skillnad att vända sig till Jesus. Och när Jesus möter den blinde mannen vid Jeriko så säger Jesus till mannen i Lukas 18: vad vill du att jag ska göra för dig? Väldigt väsentlig fråga. Han dyker inte alltså på mannen och förutsätter någonting, utan Jesus frågar långt och stilla och helt självklart: vad vill du med mig att jag ska göra för dig? Och mannen svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Och så händer det. Jag vet inte hur din bön idag ser ut. Men jag har en sån här avundfrisk bön. Inte avundsjuk, en avundfrisk bön som jag ska dela med er här nu. Jag har berättat om den här förut. Jag har berättat om en pojk som gick på ett motorgymnasie. Som var kristen. Ja, det var tydligen inte jättemånga som var det. Men han utmärkte sig ganska rejält framför de andra. Så när dessa 3 åren i gymnasiet hade gått, så är det en klasskamrat som säger till denna man att: du, nu har jag spanat in dig i 3 år. Jag har lagt märke till 2 grejer. Du är alltid glad och du har alltid roligt. Vad beror det på? Hur tror du denna pojkens upplevelse av de här 3 åren i ett gymnasium hade varit? Med tenta och prov upp över huvudet. Det är inte så roligt alltid. Men så tänker jag så här att det som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikten behöver ej rådna av blygsel. Det tänker jag. Att du som har hittat Jesus, du har någonting inom dig som jag tror kan skapa den här wow-faktorn. Att, åh, vad är det du har? Det vill jag ha. Det är en liten sen av en frisk bön jag har, att jag skulle vilja vara som den här pojken här. Att folk ser någonting. Vad är det du har? Nu har jag spanat in dig i några år här. Du gör inte allt rätt, men du har himla skoj och. Ja, vi är med. Alltså, det gör all skillnad i världen att ta emot Jesus. Men tanken är ju att det ska synas också till våra medmänniskor. Så hur låter den frågan när Jesus ställer den till dig? Vad vill du att jag ska göra för dig? Be mig om det du vill. Amen. Tack himmelske far att vi får vända oss till dig, Herre. Både i våran nöd och i våran glädje, Herre. Om det gör skillnad att vända sig till dig, Herre, det gör det. Och jag tackar dig för de här goda exemplen som vi har i Bibeln, Jesus. Att vi ser att människor som har gått före oss, Herre, har vänt sig till dig i alla tider, Herre. Med både suckar och rop. Vi tackar dig för det, stora Jesus. Tack att du hör, Herre, när vi känner att vi är långt borta, men då är du nära, Herre. Vi kan inte vara långt borta från dig, Jesus. Vi kan bara känna det. Tack för din storhet, Herre. Tack att vi får lägga oss i dina örnevingar och bli burna av dig. I Jesu underbara namn. Amen.